Välkommen tillbaka till andra avsnittet av VF Hockey. Jag heter Johan Ekberg, men jag har bytt ut gästen. Förra veckan hade vi Mr. Maddock, Johan Svensson. Den här veckan har vi en kille som hockeyspelare. Han hade Huddinge som moderklubb. Han lyckades på något märkligt sätt vinna SM-guld, vinna VM-brons och göra typ 60 landskamper. Som expert däremot, där har han Värmlands Folkblad som moderklubb. Han hyllas av hela hockeysverige. Han har störst hockeysug i hela hockeysverige skulle jag säga. Och han kan inte visa sig på en arena utan att bli stoppad för att ta selfies, för att skriva autografer och så vidare. Välkommen till VF Hockey, Sanne Lindström.
Och vilken presentation, tack så mycket.
Ja, det är fint.
Vilken ära att få vara med.
Härligt. Jag fick ju här i torsdags se lite hur uppvaktad du blir när du är ute på evenemang. Vi var båda på Färjestad, Linköping uppe i Filipstad där. Och det var inte många meter du kunde gå i periodpauserna, utan det kom fram folk från både Linköping och Färjestad sympatier.
Ja, men det är ju så när man, eftersom vi Simor då där jobbar, vi täcker ju SHL då och Hockeyallsvenskan för den delen, men eftersom jag mestadels jobbar med SHL så är man ju förknippad med det, och då vill ju folk komma fram, både Linköping och Färjestad supportrar, och faktum är att man kommer mer fram och pratar om hockeyn, om egentligen om min karriär. Ja, och okay. Pratar om vad tror man om det laget, vad tror man Färjestad eller Linköping i år i det här fallet. Så att visst att man är förknippad med att man har spelat, men det börjar ändå nu på något sätt att man är mer förknippad med att man är hockeyexpert på Simor.
Men du måste ju ha blivit, om vi säger så, mer känd nu än vad du var som spelare. Är det fler som kommer fram nu?
Ja, det är det nog. Eftersom alltså, nu ser man ju ansiktet mer i tv. När man spelar hockey så flög det förbi någon gång ibland. Eller satt utvisningsbås och skymt om det någon gång. Men ja, det är klart att mer folk kommer fram nu och pratar hockey. Liksom. För nu är jag inte förknippad med något lag på det sättet som man var tidigare när man spelade Timrå eller Färjestad för den delen.
Nej, men exakt. Precis som med Maddock så ska vi inleda med en liten profilruta med några olika frågor. Så vi drar igång direkt. Namn, vad har vi förutom Sanny?
Sven Sanny Lindström.
Ålder nu för tiden är?
37.
Familj?
Fru och två barn. Två döttrar, en på 10 och en på 6 år.
Hur är det? Föräldrar och så, det är borta i Stockholm?
Bor de, ja, kvar, precis. Eller? Ja, mina föräldrar bor kvar i Huddinge då, och brorsan bor också i Huddinge med familj. Och min syra bor i Falun med hennes familj. Så att vi är lite utspridda.
Ja, men precis. Du, hur mår du? Trots allt, en fråga du kanske inte får lika mycket nu som du fick för några år sedan när du avslutade karriären där med hjärnskakningsproblemen. Hur är hälsan nu för tiden?
Ja, men den är väl upp och ner. Alltså, det handlar om ett liv i anpassning. När folk ser mig så är det, mår jag bra i regel. Alltså, när man ser mig på tv tycker man att oj vad pigg och fräsch han ser ut. Men det är en anpassning. Jag får se till att ha energi så det räcker hela dagarna som man har det för familjen och nära och kära. Så. Men,
du behöver väl vissa ladda batterierna dagar fortfarande?
Ja, vila mycket liksom, och hämta energi och så. Så min energinivå är ju inte som den en gång var, och just den här mentala tröttheten som kan slå ut hela systemet, den kommer någon gång ibland. Men jag mår bra, har ett jättebra liv med familj och mycket tid här nu, framförallt här de senaste månaderna också. Nu drar jag hockeysång igång, så att det ska bli jättekul.
Rent fysiskt, hur kan du liksom träna och så, eller hur funkar det med sånt?
Ja, det kan jag väl egentligen, men det jag inte kan göra, vilket det är inget som hämmar mig egentligen, men styrketräning och så, när det blir lite tungt med vikter och så, jag testar någon gång, då får jag direkt huvudvärk för det blir för mycket tryck mot huvudet. Men nu känns det ganska skönt, för just styrketräning är ingenting som jag behöver i vardagen. Men jag är ute och joggar mycket, ut och går mycket här i I2-skogen bakom där vi är nu, så att ja, funkar bra.
Du bor, det är ju inte långt härifrån.
Nej, vi bor kvar på Råtorp då. Vi bytte ju hus, eller köpte ett nytt hus för 3 år sedan då, som vi renoverade. Så att vi har rotat oss här i Karlstad.
Hockeymäckat Råtorp får vi säga.
Ja, det har blivit
det.
Det
är bra mycket hockeyspelare där.
Ja, det har blivit
där,
alltså. Det faktiskt. Det var lite en generation innan mig med Thomas Rodin och Mattias Nordström och Jörgen Jönsson och Peter Nordström också. Och sen kom jag in och så har det kommit fler nu efter där. Så att det är väldigt många.
Ja, men precis. Du, Karlstad, du sa när jag rotade, vad är det bästa med Karlstad skulle du säga nu när du har ett gäng år här i stan som boende?
Nej, med vattnet. Alltså, jag tycker det är jättefint med allt vatten som ringlas genom stan och så. Sen just det här som jag älskar, att man kan cykla överallt. Det är helt underbart. Man kan liksom kasta sig på cykeln så är man nere på stan på 10 minuter eller liksom så. Det tycker jag är jättemysigt. Så att just vattnet tycker jag är trevligt med den här stan.
När du får frågan av folk vad du har för något yrke, vad du jobbar med, vad säger du? Fall det någon som inte har träffat dig förut? Fall det på en fest med någon som aldrig har sett dig?
Jag drar mig lite från att säga det egentligen. Alltså, Men nej, att jag jobbar med hockey liksom, säger att jag är hockeyexpert eller om något mer specifikt så. Så att, men ja, man får ju den frågan någon gång ibland, men jag, att jag sysslar med hockey och så, att jag har tidigare spelat och nu jobbar som hockeyexpert så. Så att, men journalist vill jag inte stämpla mig som, för att hobbyjournalist kanske, men jag gillar att skriva och så, men inom journalist är jag inte, men hockeyexpert kanske.
Ja, för du har ju ändå två tydliga ben du står på. Du skriver ju för Expressen med din blogg där, och du har ju expertandet åt C-more.
Exakt.
Så att det är ju ändå två vitt skilda yrken.
Så är det ju.
Trots allt.
Just med TV,
vad har varit det svåraste, känner du, med att börja och jobba där? Nu har du gjort ett antal år. Vad har varit svårast att lära sig?
Oj, ja, det är jättemycket. Alltså, det är ju, dels är det en, jag hade tur, ska jag säga, när jag kom in där att, på C-more, att de ville liksom ta hand om experterna, så kom in lite och utbilda dem. Vanligtvis, och så är det på många ställen fortfarande, att man kommer in, du var ju duktig på hockey, in och prata lite hockey nu.
Just det.
Men det är väl framförallt att det gäller ju att ha ett spelsystem där också, om du kommenterar matcher, så att du är i liksom, funkar med den som kommenterar, så att inte experten ska ju inte ta över sen. Nej. Utan det är ju en kommentator, experten ska ju komma in, och där har det svårast nog varit att våga vara tyst faktiskt. Det är jättesvårt, för jag kommer ihåg första gången när man kommenterade matcher och så kollade på klockan, oj, 1:20 har gått matchen, jag har inte sagt någonting, då var man stressad.
Du satt ju med på TV-pucken, va?
Ja, TV-pucken, ja,
var det bland det första du kommenterade live?
Det var nog det första jag kommenterade hockey, så jag. Sen hade jag stått i studion några gånger innan. Men just att våga vara tyst i under matcher och så, det var det som var liksom svårast att lära sig. Jag vet i VM nu, så tror jag kollade upp på klockan där, så tittade jag på Lasse Granqvist, hade inte pratat på 6 minuter. Men å andra sidan, ibland behöver man inte säga någonting om spelet är fram och tillbaka och så. Så att, det är väl det som man fått lära sig. Men sen har jag haft jättetur och haft bra mentor, framförallt i Tommy Åström då, i studion, och Petter Rönnqvist som jag jobbar jättemycket med, som har... Ja, framförallt Tommy då, som har lärt mig jättemycket. Så nu, han slutar ju nu på C-more, så det är lite synd.
Just det. Ja, det är många, många duktiga yrkesmänniskor. Och det är väl bara att suga upp så mycket som möjligt som finns av kunskapsmässigt. Du, främsta merit som hockeyspelare, vad säger du där? Är det någon av dem jag drog upp, eller?
Ja, men det är väl framförallt SM-guldet som är det största. För mig, när jag växte upp, så var NHL, det kunde man inte se på TV och på det sättet. Så att för mig var ju SM-guld, det var ju det man spelade om på gården, landhockey och så. Då var man ju hockeylag och hockeyspelare i elitserien, som det hette då. Så att SM-guld var för mig det största, och få vinna det var ju, nej, det var jättemäktigt.
Vi var lite inne på det här återigen när vi stod i Filipstad. Du har ditt SM-guld, men när du pratar med folk, kompisar här, då står det... alla du känner nästan sitter på en 3-4 SM-guld.
Ja, precis. Ja, lite så. Jag var där uppe med Micke Johansson och Rickard Wallin, och de har väl en, om det är 8 eller 9 tillsammans.
Ja,
någonting,
exakt.
Så att, men ja, det är, jag är jättestolt över, jag menar, över min karriär. Att, så att, jag tog mig dit jag gjorde liksom, mycket på ren inställning, att jag framförallt hade en väldigt, väldigt kärlek till sporten, och jag älskade att spela hockey och träna och liksom en rejäl uppoffring för hockeyn.
57 landskamper eller något, jag vet inte om det är en exakt siffra, men något sånt i alla fall. Det är ändå, då ska man väl vara ganska stolt.
Absolut.
Så det är inte en engångsuttagning för att du fanns närmast och det behövdes behövdes en spelare.
Nej, så är det ju. Utan, nej, jag hade några fina år där, och i Timrå där hade vi jätteroliga år. Ett lag som, ja, vi slog nästan underläge varje år, men vi fick ofta ihop det, och vi var i semifinal några år där. Så att, så var det jättekul, och då fick man rida lite på den framgången och få lite personlig framgång också.
Precis. Du, vem är den bästa du har spelat med? Vi kan ta en back och en forward kanske. Bästa som du har haft som backpartner?
Oj, ja, det där är ju jättesvårt. Alltså... Om man säger nu, så Oskar Klebom och Jonas Brodin, det är klart att de är bäst nu. Men alltså,
de var ju inte på den nivån.
Nej, de var inte på den nivån då. Men, nej, men när jag spelade i Färjestad, om det var något av de sista åren, så spelade jag och Jonas Frögren tillsammans. Så vi gillade att spela tillsammans. Då visste man vad man fick av varandra hela tiden. Sen kanske talangmässigt inte Jonas Frögren den bästa spelaren. Så är det ju inte på något sätt. Men vi trivdes väldigt bra att spela tillsammans. Jag får väl säga Fröga på det. Sen är det klart att man spelar i landslaget, så Magnus Johansson och Thomas Rodin någon gång. Men alltså, det var ju bara enstaka matcher här. Men över tid så får jag nog säga Jonas Frögren då. Sen bästa jag spelat med forward, det får ju bli lockout-säsongen där, Henrik Zetterberg i Timrå. Det var ju Ja, det var ju sanslöst så bra han var då. Han kunde göra vad som helst. Han kunde i stort sett åka och hålla pucken en hel träning utan att någon kunde ta den från honom. Det var jätteimponerande att se, och framförallt hur han lade ner sig för hockeyn också. Att han tränade mest av alla. Alltså, efteråt stod och nötte så här, skott och teknikgrejer och balans och sådana saker. Utan visst att han är en talang, men han har inte fått allt gratis, som man säger. Han har verkligen lagt ner sig mycket, så det var kul att se.
Mm, det är. Finns många sådana där exempel. Du har väl Jaromir Jagr nu som är 43 år eller någonting.
Och 45 till och med.
45 är han där till och med nu. Ja. Fortfarande, det pratas ju om det också, hur han fortfarande står och tränar extra efter träningar. Och bara kör och kör och kör. Mm. Hoppas någon signar honom. Jag hade ju tyckt det varit lite häftigt. Sen kanske inte riktigt finns någon riktig plats åt honom i Penguins just nu. Men det hade ju varit häftigt för att sluta cirkeln. Helt fint så. Jag tror vi har ungefär 3,5 vecka kvar till säsongspremiären. Du matar på med blogginlägg och du matar på med klipp och grejer på nätet. Du är bra sugen på att det ska dra igång, eller hur?
Ja, men det är kul faktiskt. Det känns nästan som att man blir mer och mer sugen för varje år som går, med att det ska dra igång och så. Så att, det ska bli jättespännande, och jag tycker att det är oviss serien. Många bra lag. Visst att man har tappat, framförallt på backsidan är det många lag har tappat, men om man ser offensivt så där, så är det väldigt, väldigt många skickliga lag.
Ja, det känns som att det inte är jättelätt. Och, alltså, jag tror vi kan få se guldtips på en 6 lag eller någonting.
Ja, 7 lag skulle jag säga till.
Vilka säger du då?
Ja, men då har vi, utan inbördesranking, vi har ju Brynäs, Malmö, Linköping, Växjö, Frölunda, Skellefteå och HV71 som man har där. Det är de 7 som man skulle kunna säga, som jag skulle kunna lägga egentligen guldtips. Eller, jag menar, ett av de 7 lagen kommer inte gå till... Minst kan vi säga, ett av de 7 lagen kommer inte gå direkt till kvartsfinal. Så att det kommer bli rätt jämnt där.
Ja, det är häftigt faktiskt. Ja, du håller på och filar på något slutgiltigt tips som du ska leverera där.
Ja, precis. Ja, jag håller på. Det är jättesvårt.
Men det måste vara svårt just när du säger det, när du ändå kan sitta då och motivera varför 7 lag har en motivering på varje, varför de ska vinna.
Nej, men det är jättesvårt. Och i fjol så vet jag att jag hade HV, tror jag, som 8-9. Mm. Sen var jag nere i Jönköping i början av september och gjorde en träningsmatch när de mötte Frölunda. Och bara känslan jag fick runt HV71 var så här: oj, det här kommer bli riktigt bra. Alltså just med den här nya tränarstaben, alltså goet, hela föreningen kändes det som, hela, verkligen en nytändning för laget så. Och då hade man då redan kanske någon vecka innan rankat dem kanske lite lägre ner, så kände man, oj, HV71 kommer bli riktigt bra i år. Så att det är alltid svårt, och det är väl mer bara för att det ska ju, framförallt för min del, så jag förbereder mig själv när jag sitter och gör lister och går igenom lag. Det förbereder mig själv inför säsongstart.
Det är ju en scouting liksom.
Så är det ju.
Få koll på alla namnen igen. Du nämnde inte Färjestad. Hur långt har du dem bakom, de där 7 lagen?
Nej, men de är precis där bakom. Jag skulle vilja ha dem mellan 8-9 där någonstans kanske jag har dem. Inte riktigt uppe på den nivån med de lagen ovanför. Men samtidigt är det en ny start för föreningen. Kanske många som får en positiv utveckling. Och man ska, alltså det är jättesvårt att säga. Men bara man kollar spelare för spelare så här, så känns det som att de 7 lagen nämnde är lite snäppet för dem.
Ja, lite där du pratade om HV i fjol. Lite den känslan måste jag ändå säga jag har fått lite när jag har varit och hängt runt laget på lite, de hade den här, de var ute och paddlade och det var första träningen och träningsmatch och så här. Det är en väldigt tydlig känsla av en nystart. Sen ska det mycket till för att en nystart ska innebära att man som HV går och vinner guld.
Ja, liksom.
Och de gjorde ju inte sin nystart i fjol heller, utan
Det var ju andra året
ja, men
med,
exakt.
Så är det ju. Så att, alltså det där är ju jättesvårt att hitta hur man ska placera dem. Men samtidigt, jag tycker att det är jättekul att de gör den här nystarten. Det är helt rätt att man byter ut de ledande personerna som har gjort jättemycket för föreningen. Men på någonstans så måste man, gör man en helomvändning eller en förändring, så måste man rensa på ledande positioner. Och det har de gjort, och tycker det är jättekul att de tagit in Peter Jakobsson som sportchef, som känns verkligen hungrig och full av energi, och det känns jättepositivt så.
Ja, det var alltså, Håkan Loob hade gjort mycket i föreningen, men du är av åsikten att det var dags att kliva av till sist.
Ja, men så är det ju. Alltså, allt har ju sin tid. Mm. Alltså, ska man vara kritisk så kanske Håkan skulle ha gjort det här bytet efter 2011. Där, då kanske han inte hade den sportchefspositionen. Men han har gått lite fram och tillbaka som klubbdirektör och sportchef och så. Kanske redan där skulle man ha rekryterat en ny sportchef. Men det går ju inte att ifrågasätta det Håkan har gjort för svensk hockey och Färjestad i synnerhet.
Ja, men det känns ändå lite som att lite det du säger, efter 2011 så har de försökt att återuppfinna hjulet med de beståndsdelar de redan hade. Det har testats samma personer på lite olika roller. Håkan har varit sportchef ett tag, han har varit general manager ett tag, alltså flyttat så här, och Leif har varit i båset och han har varit sportchef och tillbaka i båset och så. Så
nej, det är precis. Nej,
men det var dags med nya reservdelar till bilen.
Ja, men det kändes så, och den här känslan fick man lite när Thomas Samuelsson kom hem där, var det 2014 han kom hem,
eller
det.
Ja.
Och då, han kom ju hem och hade varit i Österrike och ville spela en annan typ av hockey. Man inledde också att göra det, spela en annan typ av hockey. Och vi som gillar, jag vet att du gör det, den här underliggande statistiken. Och så, siffrorna var ju, det var ju ganska bra siffror då för Färjestad. Det var ju, över tid så skulle man kunna bli framgångsrika. Men då fanns det fortfarande kanske folk i föreningen som, oj, vi måste backa av, vi måste göra det här. Och så förändrar man spel. Och till slut satt kanske Tommy där bakbunden och fick egentligen ta all skit för att han spelade ett spel som kanske han egentligen inte ville spela, eller om det inte passade ihop med laget och hit och dit. Så att, lite synd för Tommy där, för Tommy är en jätteskicklig tränare, men han fick nog skott för väldigt, väldigt mycket kritik.
Du gillade honom när du hade honom?
Ja, kanon, jättebra. Men Tommy är också beroende av en stark kärna, en stark spelartrupp, och jag tror kanske inte de hade det när det hade varit en stor allians på spelare, och Rickard Wallin kanske inte var den spelaren en gång var, och liksom hamnade lite ner i hierarkin, och var till och med bänkad där någon gång också, så det är klart att det var svårare. Den starka kärnan fanns inte där kanske för Tommy som det var tidigare år.
Under det var ju turbulent år överhuvudtaget den som vi pratade om. Det var ju då Rajala kom in sent och Salmela kom in sent. Då förstår man, när det är sådana pjäser som kommer in sent, då har någonting varit fel. Liksom.
Precis.
Det är inte de billigaste pjäserna
i laget. Ja, men nu känns det känns ändå spännande, laget. Många som kan ha en positiv utveckling i laget. Och som man börjar liksom se hur ska man formera ett eventuellt lag. Då är det många spelare så här, som man tycker, oj, han hamnar ganska långt ner i hierarkin. Så det finns ju en konkurrenssituation i laget, och det är positivt.
Ja, det är en fin segue här till det vi ska prata om. För två veckor sedan ska jag säga, förra avsnittet, så tog jag och Johan Svensson där då ut 5 plus och 5 frågetecken som vi hade kring nyförvärv i SHL. Den här gången så satte jag Sanni på en liten annan läxa. På en ren Färjestad-läxa, där vi båda har suttit på varsitt kammare och funderat ut hur skulle vi formera laget. Och då ska jag säga, premisserna som vi har gått ut efter är givetvis en helt skadefri trupp. Alla finns plats, och då innebär det även att Ilari Melart, som ju inte nu är här än, även han finns tillgänglig. Så jag tänkte vi kan göra så här och gå. Vi ska gå igenom alla lagdelar och gå igenom ganska grundligt. Så vi börjar egentligen längst bak, tänkte jag. Hur tänker du kring Färjestads målvakter i vinter?
Ja, men Stefan Sten hade ju en jättefin utveckling, alltså i slutskedet av säsongen. Men dessförinnan hade Haugen stått på huvudet och varit hur grym som helst. Så att målvakterna, där får de kommer helt enkelt få växeldra. Den som är bäst för dagen ska stå, helt enkelt. Så att och där kan jag inte säga att Haugen är bättre än Sten eller vice versa. Men det kommer bli bra race mellan de två. Så har du ändå underifrån nu Adam Werner, han är i och för sig utlånad till Björklöven, men så ändå har Eriksson Ek där, Olle då, som kommer kunna sitta på bänken av match och så att det kommer bli en bra, de kommer ett bra draghjälp av varandra, Haugen och Sten.
Ja, Haugen ska ju iväg även på lira OS för Norge, kan vi vara ganska säkra på. Precis. Så då försvinner han ett par matcher där i alla fall. Jag sätter nog fortfarande 60-40 vinkling i alla fall till Lars Haugen. Jag ser han som, så här ska jag säga, Stefan Sten har lite Justin Poggi-stilen. Han räddar puckarna, men det ser ofta lite fladdrigare ut än vad det egentligen kanske är. Det var ju samma med Poggi, att det såg ofta ut som att han inte riktigt hade koll när han ändå hade det. Lars Haugen har ju en lite mer kompakt målvaktsstil. Kanske estetiskt snyggare, ja, om man säger så.
Ja, exakt.
Jag håller honom fortfarande lite högre än Sten, men det är intressant. De säger att det inte beror på någonting, utan det var bara Stefan Sten fick börja och stå första matchen. Sen fick Haugen andra och så Sten tredje här. Penneborn sa att jag Haugen fick stå första i fjol. Så det var det som anledningen är första på försäsongen. Men jag vet inte. Spännande att se, men det var väldigt tydligt där vi med Stefan Sten. Han hade ju en väldigt positiv utveckling under säsongen. Han hade ganska stora problem inledningsvis. Men jag tror att han och masken där hittade varann lite efter ett tag. Och kanske, för det är klart, kommer du till ny klubb, en ny målvaktstränare, och Haugen hade jobbat ett år redan med masken. Så det är klart att
Det tar lite tid. Masken där är jätteviktig för målvakten, eller för föreningen, tror jag. Så de tappade Erik Granqvist där. Alltså, var ju såklart svår att ersätta, men jag tror ändå masken här, alltså, är jätteduktig och gjorde ju helt enormt bra jobb i Modo med alla de där unga målvakterna som kom fram, med Ullmark och Forsberg. Så att, jag tror att masken är viktig för de här och kommer kunna göra dem båda bättre. Så att, de får växeldra enligt mig.
Vi går vidare till backsidan. Jag tänker att vi kan ta backpar för backpar. Har du lagt upp dem som ett första backpar och så? Eller hur har du formerat?
Ja, alltså, jag tänker sätta finnarna tillsammans. De i dubbelmärkelsen pratar ju samma språk. Så att Melart och Virtanen får gå tillsammans. Och Melart tycker jag är en jättebra värvning. Jag gillade honom som tusan uppe i Luleå och tycker han är jättebra. Får inte, kanske inte tillräckligt med beröm för sitt spel med pucken. Är bättre än vad han får erkännande för, eftersom han är stor och fysisk spelare och så. Men Melart blir jätteviktig, och tillsammans med Virtanen så tror jag kan göra ett bra första backpar, definitivt.
Det är ju tråkigt att vi har samma då. jag har faktiskt också satt dem ihop. Och Melart pratade jag om förra veckan, eller återigen för två veckor sedan, det är svårt detta. Som är en av de bättre, jag tror det är en riktigt bra nyförvärv sett till hela serien när jag rankar och tittar på nyförvärv. Jesse Virtanen där lyfte med dock fram som en som han var frågande till. Du har väl heller inte sett honom så mycket innan.
Jag har sett honom i två av tre matcher nu då. Det är ju helt omöjligt att säga på en försäsong. Och visst att statistiken, den jättebra fin statistiken i finska ligan, men det har vi sett andra backar som har haft, som har kommit till SHL. Sean Herska som spelade i Modo var helt värdelös där. Jag tror han hade några poäng mindre än Virtanen i fjol i den finska ligan. Så att just där ska man inte stirra sig blind. Men det är klart, man ser att han har en fin skridskoåkning. Borde kunna ha ett bra första pass och så. Så att, han kommer definitivt inte fylla Magnus Nygrens skridskor. Men jag tror att han kommer bli bra ändå tillsammans med Melart.
Jag tyckte det var intressant uppe i Filipstad att få se honom lite i powerplay där. Han spelade ju powerplay de tidigare matcherna också, men här hade de ju satt ihop PP-formationer och det blir ändå lite annorlunda. Och de satt ju ihop två formationer, båda med en back i varje. Mikael Wikstrand i ena och Jesse Virtanen i andra. Och jag frågade Johan Penneborn lite efter, och det är nog inte så överraskande om Färjestad kommer fortsätta spela just med en back i varje. Han sa att det känns som vi har ganska stor bredd på forwardsidan, ganska mycket kvalitet på forwardsidan. Och vi kan väl även vända det åt och säga att det inte är jättemycket offensiva backar.
Nej, precis.
På det sättet. Det är ett gäng som inte är riktigt aktuella för att spela i powerplay, utan då finns det bättre alternativ. Men jag tyckte det fanns vissa små delar uppe i Filipstad som man fick se just med tryggheten han hade på blå.
Absolut.
Våga hålla i pucken och släppa den och så. Där är ju ändå någonting man ser att men han är van den där rollen. För det är ju givetvis en roll han måste fylla. Han ska spela minst en minut i varje powerplay.
Så är det ju. Så att, han kan bli första back i powerplay, definitivt. Det är klart att man ser att han är skicklig på skridskorna och kan hitta skottlägen. Så att, det är ändå en spännande spelare, men bara för att han har gjort en del poäng i den finska ligan så är det inte på något sätt en given succé.
Nej, men precis. Vi kan vara överens om att det är en spelare som är väldigt viktig att han lyckas för Färjestad om de ska ha någon framgång i vinter.
Ja, verkligen. Ja. Så är det ju.
Du, jag tar ett backpar så att inte jag bara står där och härmar dig hela tiden, för vi nu har frickat likadant. Jag har satt dem som jag stod och bankade på en trumma halva förra säsongen innan han till sist parades ihop. Mikael Wikstrand och Anton Grundel har jag satt ihop i ett andra backpar. Jag ser dem som väldigt väl kompletterande av varann. Med dels har du högerfattning och vänsterfattning, men du har även, jag tycker att Grundel med sin frenesi kompletterar Wikstrand väldigt bra. Och Wikstrand kan få vara den back han ska vara, med att hålla i mycket puck, med att göra mycket uppspel. Och så blir liksom Anton Grundel den som lyfter upp honom.
Ja, men det är faktiskt också det backparet jag hade. Det känns ganska givet att de är det. Och Grundel, förutsatt att han håller sig skadefri här, är en jätte, alltså underskattad spelare och ändå viktig, fyller en roll på något sätt nu landat i den här rollen att han är en defensiv back, och med det sagt så ska han liksom vara den som han stöttar upp Mikael Wikstrand, och Mikael Wikstrand är ju, ja, alltså kollar man på spelare i serien så ska han ska ju vara en topp 5 back i hela serien, alltså så mycket talang har han i det. Men om jag ska börja ranka backar så har jag kanske 20 backar för honom i SHL.
Och vad saknas då, känner du?
Ja, men jag vet, alltså jag ser inte samma, alltså det är inte samma spelare som det var i Frölunda. Det är inte samma klös i skridskoåkningen, det är inte samma intensitet i spelet. Han är jätteskicklig på att hålla i pucken, duktig på i blålinjen, men det här snabba första ner till pucken och så, det är inte på samma frekvens som det var i Frölunda. Så där kanske nya tränarteamet behöver en blåslampa på Wikstrand och få honom i, dels i samma shape som han var i Frölunda, få honom i samma, ja, speltugliga skick på så sätt. För att onekligen så är det liksom en, här är ju en super, alltså en superback egentligen. Men om man då kollar sett i förra säsongen så var det så här, ja, han är väl, alltså han är bra liksom, men inte så bra som han skulle kunna vara. Och det är på något sätt, ser man lite struktur i laget, vilka roller man ska ha, förmodligen lönemässigt också, så ska han vara en toppback i hela serien. Och det var han inte i fjol, och för Färjestads del så är det bara att hoppas att han är det i år, att han kanske får den där, kanske hjälpen på traven, en liten blåslampa på sig.
Tredje backparet, vilka har du satt där?
Ja, det här sätter jag ju Sebastian Eriksson och Lennströmen då sätter jag. Jens Westin har jag som sjunde back, men här har vi en oslipad diamant faktiskt i Lennström, skulle jag vilja säga. En jättesmart värvning. Sebastian Eriksson, han är rutinerad och han ska kunna bära ett backpar, och då får han bära Lennström som har bra offensiv uppsida, jättebra, men i defensiven så finns det jättemycket att jobba på, hur man ska ligga med klubban, med position, med kroppen och sådana, men det är sådana saker som faktiskt går att slipa till. Det är värre om det är åt andra hållet liksom, att man värvar en back, utan här finns det ju en enorm uppsida just i spelet med puck, följa med anfall och så.
Bra skridskåkning.
Ja, jättebra. Ja. Liksom, ja, men det är en bra värvning. Men i egen zon så kan det ibland kan det se ut lite hur som helst. Men får man jobba med den här spelaren liksom, dagligen, hur jobbar man med klubbar, kolla video och sådana saker, så tror jag att det här kan bli en jättebra spelare som skulle kunna klättra också upp i hierarkin bland backarna.
Skönt, nu har vi i alla fall valt någonting olika. Okay. Jag satte faktiskt Jens Westin med Sebastian Eriksson, och det satte jag ut efter statusen jag ser på dem just nu. Theodor Lennströms tak är ju betydligt högre än Jens Westin, men jag har ändå blivit lite imponerad av Westin, som ju kändes, vi kan se det krasst, det är ju en billig värvning för att fylla ut och ge en allsvensk kille som har kört där många år. Det är inte så svårt att dubbla hans lön, och han kommer vara supernöjd över dubblaren, och han blir fortfarande väldigt billig SHL-spelare. Så är det. Men känns väldigt vältränad, är det man har hört hela tiden, och känns väldigt stabil i allting. Jag satte ändå honom där. Sen tror jag faktiskt att de kommer rulla på 7 backar ganska mycket. Jag tror inte en av de här kommer att sitta.
Nej, det tror inte jag heller. Det tror inte jag heller. Utan sen, nu har vi gjort med att alla är, och så finns ju Leandersson där bakom också då, som kanske får lite istid i allsvenskan eller får bli utlånad. Men ändå, jag gillar ändå att det finns mer en tydlig roll, att du har kanske Virtanen, Melart och Wikstrand som ska vara toppbackarna. Sen där under så har du liksom, det är tydligare roller. I fjol så var det väldigt bra backar, och du hade Holös, alltså men det var förmodligen ett dyr backuppsättning.
Garanterat dyrast i serien.
Ja, det var det ju, det var det förmodligen. Men mot vad man fick ut så var det ju kanske inte den bästa backuppsättningen. Nej. Men nu har du ändå, alltså som Lennström som kan komma underifrån och sätta rejäl press om man får en fin utveckling. Alltså du har mer utvecklingspotential på spelarna, och även de etablerade så kan det, finns det mer att hämta av en sån Sebastian Eriksson och som Wikstrand som var inne på tidigare.
Leandersson hade väl matchens delikatess uppe i Filipstad förresten, när han gjorde tunnel på en Linköpings forward.
Ja, på Mattis Olin.
Vad är det här för någon kille? Ja. Lång back, ung junior som bara är tunnel på med egen zon. Det var läckert. Jag skulle även vilja ta några ord om Sebastian Eriksson där. Du pratade om Mikael Wikstrand som en som har varit, du tyckte att han var bättre förut än han är nu, och Sebastian Eriksson faller ju definitivt in i den kategorin. Upp i Timrå var han ju
grym, landslagsman.
Precis, landslagsman, och över till Nordamerika och så, var ju jättebra. och kom hem till Växjö, och de tänkte väl att han var försteback, och han var väl kanske det i början, och så sen dalade han till att efter andra år när det var SM-guld så spelade han inte ens.
Nej.
Så det känns ju som det finns väldigt mycket mer, och just i hans fall så ska det bli spännande att se, för att han hade ju ett väldigt jobb i förra säsong.
Alltså är det ju
allt som hände med frun där som var dålig, och han var in och ut ur laget och var hemma och var tvungen att hjälpa familjen. Och fall det nu är bättre på hemmafronten, så ska det bli spännande att se hur fall han kan hitta ändå lite mer av sitt gamla jag.
Ja, men där är jag enig, men ja, det som du säger, alltså Sebastian kom ju upp i Timrå när jag spelade där, och man såg ju liksom wow, vilken spelare, totalt orädd, alltså slängde sig fram i situationen, duktig på skridskorna och så, men nej, inte riktigt fått den utvecklingen. Nu är han ju men det är en bra SHL-back, men inte en toppback som han var, som man trodde att han skulle vara där kanske 2010-2011 där.
Ja, det ska bli spännande att se hur det blir. Vi går över på forwardsidan. Är det jag som ska börja då?
Ja, kör. Första kedjan är väl ganska enkel?
Ja, men den är ju faktiskt ganska enkel. Det är väldigt, jag satt och tänkte, ska jag försöka göra något roligt nu? Ska jag försöka splittra på dem? Men jag kan faktiskt inte. Alexander Johansson, Johan Ryno och Joakim Nygård. Alltså, nej. Har man någonting som fungerar så bra ihop så känns det ju idioti att splittra på det.
Nej, men det håller jag helt med om. Sen tycker jag ändå att på försäsongen, nu har ju Alexander varit skadad, så att nu har de inte fått spela, men på försäsongen nu, speciellt nu när du inte har CHL eller liksom när du har rena försäsongsmatcher, nu är det perfekt att kasta runt och ja, men tänk Micke Lindqvist med Ryno kanske, eller Martin Johansson, man kan liksom testa, och så vet man ändå att man har på något sätt, man har den här, kanske kan matcha de två sista matcherna på försäsongen. Men det är klart att den kedjan, det vore ju dumt att bryta den så bra som den var i fjol.
Du var ju gäst i hockeystudion här i våras, så då pratade vi Alexander Johansson. Du drog väl igång kampanjen då. Färjestad borde skriva lång kontrakt med Alexander redan nu, trots att han hade ett år kvar. Nu är det påskrivet.
Ja, men det är jättebra. Och nu, alltså kapten, han är ju jätteviktig för Färjestad såklart. Och jag känner inte honom personligen, men den uppfattning jag fick från honom när man är runt och jobbar nu då, dels när han var i Växjö, framförallt här i Färjestad i fjol, det är liksom en genomärlig spelare på något sätt, alltså så här att han, jag tror att det han visar utåt mot media på något sätt, att man är förbannad, man är glad, han kan visa det mot laget, det är en stor ledare på så sätt, så jag tror att han kommer få såklart en nyckelroll för den här nybyggnationen för Färjestad, jättestor roll, så viktigt att man lyckades skriva kontrakt redan nu istället för att det skulle gå under säsongen och ska han försvinna, ska han dit, ska han dit, ändå kapten, det blir ett orosmoment, så att jätteviktigt att de fick honom på kontrakt över längre tid.
Ja, nu är han ju Färjestad-spelare på riktigt.
Så är det, precis. Ja. Nej, men nu är han i en kärna liksom. Ja. Nu ska vi inte kanske prata om familjen så när han har bytt ut lite folk. Men, nej, men nu är han i en kärna. Nu är han en nyckel...
En fosterfamilj.
Ja, precis. Nu är han en nyckelfigur här i föreningen.
Ja, men helt klart. Jag gillar lite det du pratar med om att ärligheten, och det är en ärlighet som går åt alla håll. Johan Pennerborn har ju nu pratat, han gillar just nu att prata mycket om, ja, vi är inne i en process. Det här kommer att, alltså, det är ju för att skapa sig själv, tid givetvis också. Och han har sagt det flera gånger att vi jobbar på det och så. Sen givetvis träningsmatcher, herregud, resultaten spelar ingen roll.
Nej.
Utan det är bara, då är man ju inne i en process. Men när jag pratar med det om Alex så han sa direkt, jo, men vi ska inte gömma oss bakom någon process.
Nej,
heller.
Nej.
Direkt liksom. Nej. Och det kunde ha varit väldigt lätt att bara, jo, men min tränare har rätt och jag ska inte säga någonting som överhuvudtaget går lite stick i stäv med vad han säger. Men det var, nej, men vi kan inte gömma oss bakom det. Visst, vi måste prestera här och nu också.
Nej, men jag gillar honom skarpt där. Liksom. Ett bra vad nu när Nygren stack, att liksom, då var det självklart att han skulle vara kapten i Färjestad. Det är ett jättebra val.
Nu då? Nu börjar det bli lite mer, för lite det du var inne på och hintade om förut, som jag tror vi båda har känt, att den totalt sett, det kommer vara ett okej namn som man kommer sätta utanför laget.
Ja, men alltså, man måste se det så här, ett bra lag, ska man kunna vara ett lag som är framgångsrikt, så i fjol var de jätteberoende av en kedja som fungerar, Gola sin andra kedja, hittade inte riktigt rätt i kombinationer, även om Joel kom hem där, men man måste ha fler kedjor som levererar, då kanske man får sprida ut de här offensiva spelarna, och därför har jag gjort som så att jag kommer sätta Dick Axelsson, Rasmus Asplund och Mikael Lindqvist som högerskytt i en andra kedja. För jag ser att Rasmus är väldigt, väldigt smart i spelet. Dick är ju så irrationell och kan ju vara utan tvekan seriens bästa spelare när som helst. Mm. Och så har du Lindqvist som högerskyttar som är väldigt, väldigt rapp och bra skott och tar sig mot mål. Jag tror det är en kedja som jag skulle vilja se där, som jag tror skulle kunna vara framgångsrik.
Mm. Ja, men spännande. Dick och Asplund har ju spelat ihop här under förra säsongen. Mm. Martin Johansson av Färjestad satt som tredje länk. Jag är lite inne på samma spår, men jag byter ut ett namn. Där jag har Dick Axelsson och Rasmus Asplund ihop. Rasmus som andra center känns ju väldigt given som det i det här, och jag tycker att då ska han ges verktygen, och när Dick finns då ska han spela med den näst bästa centern nu. Första formationen känns så. Sen har jag faktiskt satt Marcus Lillis Nilsson.
Ja, du...
Jag slår på den drömmen igen. Jag skriver en krönika här efter. Jag tycker mig se en annan Lillis i år. Vi hade en diskussion där och du får lägga ut just spelare på försäsongen. Det är någonting man ska akta sig för.
Om vi pratar om att Alexander Johansson aldrig hade någon ursäkt, så var väl det min ursäkt. Att de små, korta, lätta spelarna hade så lätt där i början. Och vi stora hade lite svårare. Men nej, men alltså Marcus Nilsson, jag tror att alltså, om du skulle väcka honom mitt i natten på midsommar, bakfull eller vad han nu må vara, och sätta på honom på skridskor, skulle han åka runt som en rund miljon ändå. Ja. Medan du kanske har andra lite större backar eller forwards som behöver lite mer tid. Mm. Han känns som så att när han kliver ut på isen så är det världens mest naturliga. Mm. Så jag drar inte för stora växlar, även om han har gjort det jättebra här på de första matcherna, så ska jag inte dra för stora växlar av det. Vilket du kommer se här när jag kommer presentera mitt lag lite senare.
Ja, spännande. Jag sätter honom ändå där. Jag har full respekt för att han kanske just nu ser lite bättre ut än vad han är. Men jag tycker mig fortfarande se en inte lika liten Lillis. Jag tycker han känns mer bastant, starkare i kroppen. Inte lika svår att ta pucken av helt enkelt. Nej, men det var ju det man såg några gånger i fjol. Mm. Att han kommer och gör såna grejer, men så kommer de bara knuffa till honom lite, och så hade han inte så mycket, och det har han fortfarande inte. Men
nej, men jag skulle älska att kunna sätta Lillis, för jag tycker det är en härlig spelare, Marcus Nilsson där, och kunna sätta honom i en andra kedja. Men när man börjar gå ner lite i alltså tredje kedjan, kolla där. Visst att man ska, jag pratade alldeles nyss om att man ska ha en större bredd, men går man ner då ytterligare på fjärde kedjan, där kanske man inte ska ha den offensiva. Nej. Där får man kanske kolla på andra spel och ska liksom stänga ner kedjor och så, vilket gör att och var ska man placera honom? Jag hade älskat att placera honom i en andra kedja, men jag vill ändå se Lindqvist i den rollen. För jag tror att det är en så rivig spelare på något sätt, står för den här farten som man har i dagens hockey. Marcus är lite mer att vänder hem och hittar de här fina passningarna, men Lindqvist är lite mer rakt på. Det tror jag kan vara bra i den kedjan.
Lite likt den formationen du har satt ihop, skulle jag vilja säga. Lite lik en gammal guldkedja för Färjestad. Vi stod och pratade om den återigen torsdags med Rickard Wallin, Ulf Söderström och Dieter Kalt faktiskt. Valle också, som är ju inte en rivig ytterforward, var han ju inte på den tiden. Nej. Utan han var ju också en playmaker forward, lite lik Dick på det sättet. Klok center, Rasmus Ulf och så sen en snabb högerskytt som skjuter på allt.
Ja.
Lite likt. Hur sätter du, eller det är kanske jag som ska ta en tredje då. Här har jag, i alla fall jag nu sticker ut någonstans i min laguttagning, så är det kanske här. Jag har funderat på det här, och hela tiden, jag har sagt det någon förut också. Det jag saknar i Färjestads lagbygge är en kreativ tredje center. Viktor Ejdsell kanske hade kunnat passa jättebra där för en billig prislapp. Nu missar de honom.
Eller så var han alldeles för dyr kanske.
Så kan det ha varit. Eller så vill han inte hit.
Nej, det är ju precis.
Det är många anledningar. Vad jag förstått i alla fall så hade han redan bestämt sig vid HV när Färjestad
hade av
sig.
Nej, men det kan vara ett jättebra.
Det kan man förstå.
Ja, absolut. Det förstår jag.
Men av den anledningen så har jag då placerat Oskar Sten som 3D-center. Det är faktiskt inte baserat på det han har gjort nu i början på säsongen. För återigen, där har vi en kille, han har varit iväg med juniorlandslaget. Han har varit på...
Ja, i russinläge, alltså det är allt möjligt.
Liksom, han har garanterat varit iväg med Boston också.
Ja, exakt.
På development camp där borta i Nordamerika, han är draftad av dem. Men jag ser ändå, för man ska försöka få ett lagbygge med fler produktion även på centersidan, så ser jag att han har flest verktyg att kunna göra det. Och mycket av min laguttagning har jag faktiskt baserat på att jag ville ha in honom där. Det var en anledning att jag flyttade bort Lillis. Mm. För att jag känner att Oskar Sten, Lillis och Per Åslund hade inte fungerat riktigt. Utan därför har jag satt Sten med Per Åslund som är en grym tvåvägsspelare, tar ansvar och nästan att jag funderade på att sätta honom som center faktiskt. Jag funderade på, jag tror faktiskt att han skulle kunna fungera.
Ja, men, jag minns mitt första år här i Färjestad så testade han på att vara center och så. Så att, förutom att han inte var vidare värst på teka så var han ju väldigt ansvarstagande så i egen zon och väldigt smart i spelet. Så att,
ja, det skulle inte kanske kunna vara en möjlighet, en center som inte behöver ta så mycket tekningar i egen zon kanske. Men jag har satt honom där och så har jag satt Martin Johansson som tredje forward med Oskar Sten. Sett till att, herregud, då finns det hur mycket SHL-rutin som helst på båda sidor och två spelare som duktiga skridskoåkare och skapar ja, men ger honom en trygghet att kunna vara playmaker center liksom, och inte känna att okej, nu måste jag hela tiden tänka bakåt också.
Ja, men vi ser ju, det är ju kul när man börjar prata så här. Vi märker ju att det är mer konkurrens om platserna i år. Alltså att, visst att du kanske inte har spetsnamnen, men du har ju liksom, du fyller ju på. Jag vill ju gärna ha in de här Fabian Zetterlund och Oskar Sten. Man vill ju få in dem i rullarna för att liksom, det är dags att sådana spelare får faktiskt etableras och ta plats i Färjestad också. Men när man börjar räkna namn så här, så är det så här, oj, vad ska de egentligen ta plats? För om jag kollar på min tredje kedja, jag vill ändå ha Linus Persson där, en smart spelare, och så vill jag sätta Martin Johansson med sin fart, och så har du Per Åslund då på andra kanten också med fart. Och jag vet inte, Åslund hade en liten fram och tillbaka säsong i fjol, men jag tror ändå med Pennerborns kanske lite rundare typ av ledarskap och så tror kanske att det kan passa en sån som Per Åslund. Så där tror jag, där kan det få en utväxling, få en bättre säsong än man hade i fjol. Och Åslund har ju den här farten, han är ju duktig på skridskon. Du har ju Martin Johansson på andra kanten, då får du ytterforvarsparet, så får du den lite klassiska centertypen som Linus då, som är väldigt smart i spelet och kan balansera upp dem och så. Då är det bara att de sticker på kanterna, så att då får man ändå en tredje kedja som jag tror kommer kunna producera ganska bra.
Men att jag flyttade Linus ifrån den hade att göra med att han, jag är tveksam till, jag vill gärna att en tredje center ska ligga upp mot en 30 poäng i alla fall, 30-35 poäng.
En tredje center?
Ja, ja. I ett sånt här lagbygge när det ändå kommer behöva bygga på bredden.
Men vad ska Rino som första center göra då? Ja,
han ska göra 45.
Asplund som?
Ja, man ska göra 40.
Ja, då sa du tre centrar. Ja, det, ja, du.
Nej, men titta till exempel på Brynäs lagbygge i fjol. Du hade Västerholmarna som låg på sina 30 poäng. Och du hade ju en given första kedja och så vidare. Men någonstans 35 kanske var 25-30.
Jag förstår
någonstans
vad du menar.
Där. Och jag är tveksam till om han fortfarande, eller om han har det i sig på SHL-nivå.
Men tror du Oskar Sten har det då?
Jag tycker det är lite det du sa. Någon gång måste han få chansen också.
Ja, precis.
Och han har varit, han har spelat mest ytterforward i Färjestad, men han var ju center. Det är ju det han har varit som ung liksom. Så ja, någonstans måste jag sticka ut.
Nej, men absolut. Och det är det som är absolut. Och det är, när man ser på mitt lag så är ju det är rätt tråkigt. Jag sticker ju inte ut. Jag håller ju med de här säkra korten. Fast att jag själv har sagt att det är så Färjestad, de ger inte de unga chansen. Och nu får jag själv ska möjlighet att ta ut laget. Och då ger jag inte de unga chansen på det sättet. Men ja.
Fjärde formationen då. Jag har ju min gissning att det inte kommer vara en Marcus Nilsson i det.
Nej, han kan inte vara i tredje och det,
eller fjärde.
Nej, förlåt, i fjärde. För just här sätter Kristoffer Törngren som jag tyckte var bra i fjol när han väl fick chansen att spela i finalserien där för HV71. Också såklart centern Fogström. Och så sen sätter jag ändå där. Ja, jag vill in antingen Zetterlund eller Sten, men någon av dem kommer få spela. Men det är också så här, man vill ju att de ska få mer, men där får de ändå chansen att visa. Och det kommer ju bli skador och så. Så att du har ändå två forwards utanför. Vi säger att det får inledningsvis bli Zetterlund och Lillis då, Marcus Nilsson som blir utanför.
Ja, men då skiljer vi oss lite åt igen. Fabian Zetterlund har jag satt utanför laget. Jag gillar honom som tusan. Väldigt rolig spelare att titta på. Två jättefina assist mot Linköping. Det är lite det som fan man har hört positiva med honom. Bra skridskåkning, bra skott. Men
rejäl i spelet. Ja, han är arg i spelet också. Det gillar jag.
Riktig rivig forward är det ju. Det han har fått kritik för och så är kanske inte lyfter på huvudet tillräckligt mycket, har jag hört från folk. Mm. Lite kör sitt eget race lite för mycket. Men nu hade han två fina assist. Jättefin till Lillis mål där han la och gav honom öppet läge. Men jag, alltså, vi pratar om en kille som är 17 år, han fyller väl 18 här senare i år. Jag ser, alltså den här rollen vi pratar om nu, jag ser inte att han går in i laget högre upp. Och av den anledningen så tycker jag inte han ska vara i Färjestad just nu.
Nej, men,
jag tycker att det är en spelare som de, när alla andra är friska just nu, så börja i alla fall. Lite så här. Titta på hur många NHL-klubbar gör. Du har killar i AHL-laget som du vet är jätteduktiga. Vi kan ta mitt Pittsburgh Penguins till exempel. Förra säsongen, du hade Jake Ensel som, han var NHL-redo när säsongen började. Han hade lätt kunnat gått in och spela. Och han kom in och gjorde 13 mål i slutspelet eller vad, 13, något sånt. Han slog ju rookie-rekord för mål i slutspelet. Var grym som Sidney Crosby svinger där. Men de valde att lira honom i AHL halva säsongen. Först. Se till att han verkligen fick vara en ledande spelare. Lira hur mycket powerplay som helst. Allt det här. Få köra det. Och så sen kanske plocka in som en krydda där mitt på säsongen. Och det är lite samma jag ser Zetterlund. Att jag skulle vilja se honom i ett allsvenskt lag där han kan få en större roll. Få tid att vara en offensiv spelare. Jag är negativ till att ta in unga killar i fel roller.
Ja, men där är jag med. Men där är jag, å andra sidan tycker jag, jag är lite så här, varför måste man låna ut dem till... till allsvenskan. Jag tycker visst att det finns en fördel att spela seniorhockey, men som man också när man lånar ut spelarna till allsvenskan, du har inte samma koll på dem.
Nej.
Hur tränar de? Alltså, hur lever de? Hur äter de? Alltså, om Färjestad ska ta helhetsgrepp om och en ny start, så måste man ta helhetsgrepp om allting. Hur är man ett proffs? Och i det här fallet då, om Zetterlund, om han är i J20, han får gå upp och träna med A-laget, får träna skott då med Pelle Prestberg, får träna morgon, eftermiddag, kväll, spela matcher, spela 25 minuter med J20 och var liksom, att det finns hela tiden en uppföljning på den här Fabian Zetterlund att, och även Oskar Sten, att okej, okay, nu har Oskar Sten, nu har du spelat 7 minuter i A-laget, nu måste du ner och spela AJ. Men då betyder det att okej, okay, kommer du ner, då ska du spela 25 minuter där, det spelar ingen roll, utan det här är liksom en process i föreningen, att man jobbar i den här. Och så får de då, för jag menar, säga vad man vill om juniorhockey och J20, men du får ändå en utbildning, det blir en plattform att stå på. Och så får du en upp, du kan som förening eller som ledare följa upp dem på ett annat sätt, eller som sportchef Peter Jakobsson. Och sen om man märker att okej, okay, steget mellan J20 och Färjestad, det är lite för stort, då kanske efter jul får man se att finns det möjlighet att få ut honom till någon allsvensk klubb. Men här och nu så tycker jag ändå att ha full koll på en sån som Fabian Zetterlund eller Oskar Sten, och kanske liksom se till att de får en utveckling i föreningen här.
Det är ju det som är skillnaden på en SHL-klubb och en NHL-klubb.
Så är det ju.
Att där AHL är ju ditt eget lag fortfarande. Du håller med dina egna coacher och allting. Så det är klart, ja, du har helt klart en poäng. Men i min fjärde formation så hamnar... Jag ska säga den jag har absolut minst koll på i vinterslaget, Kristoffer Törngren. Så mycket HV-matcher såg jag inte att jag kan tydligt prata om exakt hur jag ser honom som spelare. Men vad jag har förstått, det vi pratar om en snabb, rivig spelare även där. Och som ändå har lite offensiv uppsida. Så jag har satt han, jag har satt Mikael Lindqvist, och så får Linus Persson vara center mellan de två.
Fogström då?
Han hamnar utanför.
Nej, det där, nej. Men då har du inte så här, alltså det, jag tycker Fogström, vet du, jag tycker att det är en jättesmart värvning.
Ja, han har ju fått mycket, det är ju många som har kritiserat det.
Ja, men det är för att man tyckte då att Linköping i sin tur, de tar Derrick Roy som center och så Färjestad tar Niklas Fogström. Alltså, man får ju skilja på päron och äpplen här. Så Fogström, han är värvad som en fjärde center. Det är en klockren fjärde center. Framförallt en jättebra kille. När Niklas Fogström spelade tillsammans med Micke Wikstrand i Mora andra säsongen där, då tog han Wikstrand under sina vingar. Och liksom, nu tränar du med mig, nu liksom gör vi. Så Wikstrand fick en jätteutveckling i just Mora för att han tog rygg på Fogström. Jag menar, Fogström som center, om han får jobba med Zetterlund och Oskar Sten, alltså han blir som en mentor för dem. Jag tycker att det är en jättesmart värvning. Så där är jag inte...
Jag har egentligen ingenting emot värvningen. Där jag tyckte, och som jag gjorde att jag satte honom utanför nu, var att jag tyckte att Färjestad hade redan en fjärde center. Att det hade behövts mer, det var åter det jag var inne på. Att det hade behövts mer offensiv. Men visst, kan Linus Persson är en av nycklarna i det här lagbygget skulle jag säga, på det sättet.
Ja, precis.
Att han måste verkligen ta kliv att bli en offensiv spelare på ett annat sätt än man framförallt var i fjol när vi hade Ryno, Asplund och Joel Eriksson Ek som väldigt tre givna, mer offensiva, offensivt lagda centrar. Ja, Linus hade ju, och det kanske finns i honom. För det, återigen, vi hade de tre. Det är klart, Linus fick många defensiva zonstarter i fjol. Mm. Han fick mycket matchas mot bra spelare för att bara ta bort spelare på det sättet. Mm. Så...
Nej, men... men så också tänker man så här, Kristoffer Törngren, han lämnade i HV för att få en större roll.
Och så hamnar han i fjärde från.
Och så tycker man då, så säger, eller jag sa innan att ja, men HV är en klass bättre än Färjestad. Men om man jämför, om Törngren skulle spela i HV nu skulle han vara en fjärde kedja. Men han har också i min bok en fjärde kedja i Färjestad. Mm. Så att liksom, det finns ju kapacitet i det här laget. Mm. Det gör det onekligen. Men just centersidan... det är lite tunt på centersidan, även om man talar emot.
Saknas det en riktig offensiv kraft på centersidan?
Ja, men å andra sidan, man har velat då ge Asplund den här chansen istället för att värva en center, vilket kanske skulle gå ut i Ryn och kanske på förhand den givna ettan. Och då har man liksom, man har verkligen vallat här för nu är det du Asplund som ska vara en offensiv center och leda en kedja. Och istället för att kanske man värvar någon mer etablerad, då kanske det hade varit lätt att Rasmus hade hamnat i en tredje. Utan nu är det verkligen, okej, Rasmus, nu är det du som ska ta det här ansvaret. Så att,
ja, det där har vi också en nyckel, för att jag menar, han låg på, han snittade en halv poäng på match förra säsongen. Det måste ju också upp i den rollen.
Så är det ju, men ja. Får han då lira med min kedja med Lindqvist och Axelsson där, så kan det bli det. Om man får dra runt på Lilles där i din kedja, det blir svårare.
Det blir spännande att se vad de följer, och vi kan väl direkt säga att de här lagen som vi nu tog ut kommer ju ytterst få tillfällen i vinter finnas tillgängliga. För att en spelare är skadad är ju ganska sannolikt. Och då öppnas det roller och så ska de fyllas in och så. Så.
Ja, men när du har den här bredden, framförallt då på forwardsidan, så gäller det ju på något sätt att få alla att känna en tillhörighet, att en delaktighet. Alltså du landar ju mycket på ledarskapet, alltså ansvar hos ledarna, hos trion, eller om man säger, om man då fyra stycken med Peter Jakobsson också, att man liksom hela tiden får alla att Zetterlund, jag förstår att du är frustrerad här, men nu gör vi den här planen för dig, utan vi gör si. Och det handlar ju i hela föreningen att, men du spelar AJ, men nu ska ni då spela i BJ.
Och lite där du pratade om Törngren också. Han har ju pratat om det, som du sa, han kommer till Färjestad från större roll och så hamnar jag i fjärde kedja här. Men hur skulle du rent procentuellt sett ungefär matcha? 5 mot 5 nu säger vi. Hur hade du fördelat istiden på de fyra formationerna? Hur mycket ska Ryno ha?
Ja, men Ryno ska ligga på 18 minuter, tänker jag. Som de gjorde i fjol, den kedjan liksom. Och sen har du en 16-17 på andra kedjan. Fjärde kedjan behöver inte ligga på mer än 8-9 minuter. Beroende på, såklart, är det mycket boxplay och sådana saker. Men, det är svårt att säga exakt. Det beror på olika matchbilder och så. Men det är klart att även om du ska ha fler kedjor som producerar, så ska du ha en tydlig första kedja här i det här fallet som är den bästa. Sen är det också Martin Johansson då, och en tredje, men han kommer ha en stor roll i powerplay med sitt fina skott till exempel. Så att, ja.
Det ska bli spännande att se hur de gör. Ryno-formationen matchades ju hårt i fjol.
Ja, precis.
De kunde ju vara inne i ett byte och så gick en annan formation in och så fick Färjestad teckning i offensiv zon, så kom de in igen.
Ja, exakt.
Så spännande att se där hur det blir.
Sen är det också något spännande som ändå man får se, vad finns det underifrån som fyller på då? Vi pratar om center. Det finns ju 0-0 Oscar Bäck som...
Väldigt spännande.
Väldigt spännande. Ja. Nu fick han sin säsong spolerad mycket i fjolan, skador och så. Men alltså, det är ju en spelare som... Jag menar, man pratar om... Visst att Rasmus Dahlin kom upp i fjol, men Isak Lundeström, 99, var uppe i Luleå i fjol och spelade. Det finns 99 som var uppe i fjol och spelade. Det kommer komma 0-0 som är uppe i år. Och Oscar Bäck, jag menar, kolla på honom. Skulle han kunna komma in och spela? Nej, nu har du gjort bra i 20. Nu ska du spela 5 matcher. Då ska du spela 12-13 minuter per match. Och så efter de 5 matcherna får man analysera. Okej, hur gick det? Vad måste vi jobba på? Vad måste bli bättre? Och så ner i J20 och jobba igen. Det där är en jättespännande spelare.
Ja, men det är Hammarö kille, tror jag.
Ja, Hammarö tror jag är moderklubb.
Du, vi kan väl runda av lagbyggesnacket och så är det dags för dig att visa dina kunskaper.
Oj, vad har vi nu då?
Tävling ska det bli och vi spinner vidare på samma tema som Johan Svensson här för 2 veckor sedan. Det blir lagtävlingen där du kommer få ett lag där du ska säga så många spelare som möjligt. Och då pratar vi alltså spelare som har gjort minst en match den säsongen. Mm. Så det kan vara, jag tror Merok drog in en back som hade gjort två matcher eller någonting. Okay.
Ja,
men det viktigare är givetvis att säger du fel på en, då är det kört.
Ja, precis.
Så det måste vara, ja, du får ju chansa givetvis, men vi går inte lika långt bak. Jag är lite snällare mot dig. Jag ger ett lag som jag tror att fler lyssnare även kommer kunna sitta och rabbla lite spelare i. Mm. Guldlaget hade varit kanske lite enkelt, för det har du sett när du kom
ja,
hit.
Precis.
Det har du sett så mycket lagbild
ja,
på.
Ja, exakt.
Vi backar lite till laget när du satt uppe i Skellefteå och sa att det här var en fiaskosäsong när du var lagkapten det året och ni åkte ut i kvartsfinal. Mm. Eller hur var kvart? Jo, det var kvarten. Mm. Det är lagbygget. Oh. Så vi pratar alltså Färjestad säsongen 2009-2010.
Mm. Ja, men det ska vi kunna...
Ja, vi börjar. Vi måste ju börja där. Vad är rimligt att du tar? Vad säger du?
18, 19. 18.
Vi ska 19, säga kanske. Att du kan dra in 39 namn.
39 namn. Ja, men då är 25, då är 25 namn ska jag kunna ta i alla fall.
Mm.
Du har ju Henrik Karlsson.
Yes.
Robin Rahm.
Mm.
Nu väljer jag chansa ganska tidigt. Nej, jag håller målvakterna där, för jag vet inte vem som fick. Men okej. Okay. Backsidan har du. Vi börjar med...
Är vi uppe på två namn.
Två namn. Och så har du Sanne Lindström, Jonas Holös, Fredrik Lindgren, Ari Wallin, Arto Lattikainen. Det är fem backar.
Mm.
Du har Angel Kristev, Jonas Brodin.
Brodin var uppe och gjorde tre matcher.
Ja. Ja. Sen spelade han i slutspelet också. Ja, Brodin. Sen har du där har du också
Angel Kristev där. Sa du någonsin ett ord till honom eller hur?
Ja, vi var ju bara kompisar här en gång. Så jag försökte prata, men han pratade inte så väl. Sen har vi ju backsidan, så har vi Marcus. Nej, Marcus Karlsson och Per Jonsson, Per Eriks grabb. Där har vi backsidan. Det kan, jag kan missa någon namn där, men det återkommer jag till. Mm. Det är de säkra. Sen forwardsidan, då har du ju...
Hur många är vi uppe på nu totalt? Nu ska vi se.
11.
11, ja, precis.
Sen forwardsidan har du Anders Bastiansen, Jesper Mattsson, Emil Kåberg, Marcus Johansson, Per Åslund, Dragan Umisevic. En back till som jag glömde, Severin Blindenbacher.
Just
då har jag 7 där. Då har vi alltså uppe vid 18 nu. Får jag inte ta Marius Holtet. Du har också klipper här, känns så att det är aldrig tänker tid sen.
Jag tror det är många hemma som kan sitta och fundera lite.
Precis. Nej, men alltså det får vara sina tappa lite här nu. Sa jag Per Åslund? Ja, det sa jag.
Ja.
Erik Torell. Gustav och Erik Torell, de gjorde några matcher.
Det gjorde de, båda två.
Båda två, det var en chansning. Men,
det är en bröder du och Klarin.
Ja. Där är vi 10, så är vi uppe i 21 nu. Mer forward måste jag ju ta. Macka Johansson, vad hade man mer? Johan Bagan Andersson, Fredrik Lindgren backen, sa jag honom?
Nej, Lindgren tror jag inte du sa.
Nej, jag kan, vi får lyssna efteråt. Men då är vi 12, då är vi alltså 23 nu då. Bagan Andersson. Lee Goren, Kent McDonnell. 25, ja, det var det jag sa va? Ja, men då måste ju Andrew Mikkel där. Målisen måste ju ha stått någon match. Fast vänta.
Ja, men han var...
Ja, precis. Men alltså, han stod, jag vet att han stod någon match.
Men han står uppsatt på som att han har spelat. Har man från laguppställningen?
Ja, precis. Okej, okay. Ja, men då är han med där, ja. Då är 26. Och hur många namn var det, sa du?
Vi ska se. Jag sa 34 utespelare och 5 målvakter.
Ja, men då är ju Jonas... Nej, vad heter han? Johan Gustafsson.
Johan Gustafsson, ja, precis. Ja. Nu menar jag i Frölunda.
Och så är han Dahlberg med där också, va?
Där, vad säger vi?
Nej, det är strunt.
Du är ju på rätt person. Och han var faktiskt med. Men det är fel namn.
Dallas Dahlberg.
Nej, Dahlbom.
Dahlbom, ja, du ser. Ja. Men okej.
Okay. Men du, vi får säga att det är godkänt.
Ja,
namn du inte sa, Magnus Nygren.
Ja just det, Nygge var med. Han var med i några matcher.
Grunder var Anton Grunder var med. Vi hade, alltså, nu är vi nere på sådana här som gjorde få. Adam Rundqvist var med i några matcher också.
Just det, stämmer.
Fredrik Judén hade inte varit så lätt att klämma. Nej. Robin Wall var också med i några matcher. Ja. Men jag tror faktiskt inte du har sagt Mikael Johansson.
Men han kom, och Dicken ja. Micke och,
Micke och Dick, båda de, lånades in den
de
säsongen.
De lånades in där.
Ja. De, Ante Pilström försvann ju mitt i säsongen. Ja, han var ju med från början. Louis Bartesko sa du?
Nej, sa jag inte. Just det, det var lite, lite värvningar.
Precis. Men för Dragan sa du ju... Ja. Poängligan var Dragan, Per Åslund, Marcus Paulsson.
Paulsson sa jag inte heller.
Nej, det gjorde han faktiskt inte. Nej. Nej, det finns ändå några.
Ja, det var dåligt.
Ja, men vi får väl säga 25, det var okej.
Jag tror till och med 26, om, 26. Vi, om vi kollar efteråt.
Ja, vi ska kontrollräkna. Ja. Det var betydligt bättre än vad...
Ja, men det var, ganska, det var ett lätt... Ja. Ganska lätt.
Jag var snäll mot dig. Du, Sanni, stort tack för att du ville vara med och både prata hockey och leka lite på slutet.
Och, kul att få med.
Ja.
Bra initiativ med podden också.
Ja, men kul. Superkul. Kul. Du är välkommen tillbaka någon gång senare under säsongen. Och ni andra, vi hörs om ett par veckor igen och så får ni ha det så gött till dess.